Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Fan, jag är bra på mitt hantverk.
Värvet. 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 Värvet.
Ja, men hej, Kristoffer Triumfer. Det här är Värvet avsnitt 40 med Östnudgen. Öss ska om en stund beskriva vad han tror att folk har för bild av honom. innan jag började med stand-up så trodde jag nog att han var en lite jobbig typ som kanske mest drog billiga skämt på sin egen bekostnad. Jag hade fel. Nu har jag sett honom ett par gånger på sistone och jag har skrattat sjukt mycket. Se honom du med om du får chansen. Han är väldigt rolig. Vi pratar om ett riktigt dåligt gig med Peter Wahlbeck, alltså för oss, om en stund. Och det fick mig att tänka på boken Jag bombade som Aron Flam har redakterat. Jag tror inte jag har nämnt den här. Och just det här östgigget verkar inte vara återgivet i boken. Men det skulle vara tjänstefel av mig att inte nämna den apropå att bomba nu när det är julklappssäsong. Jag ska ordna så att det finns en länk på värvet.se till Bokus där ni kan köpa boken. Den är inte särskilt dyr. Ja, och gillar man stand-up i Sverige så bör man ha den helt enkelt. På värvet.se förresten, där får ni gärna kommentera vad ni tyckte om alla avsnitt. Det har inte riktigt kommit igång ännu med snacket, men bidra gärna. Det skulle vara kul att höra av er där. Och för dig som har varit sugen på att bli intervjuad i Värvet, efter intervjun med oss så finns det en nyhet för dig. Så stay tuned. Nu kör vi. Ösnöjen från Vällingby i december 2012.
Ja, det här blir bra tror jag.
Ja, men nu sänkte jag lite, då kändes det mer naturligt.
Ja, nu är vi mycket närmare varandra.
Ja, mysigt. Mm. Jo, förlåt, du mådde bra.
Ja, jag mår bra faktiskt.
Har du mycket att göra?
Jag har haft en hel del, ja. Men jag är så här, jag tröttnar ju aldrig på det här jobbet.
Nej.
Det är få förunnat att få göra det här.
Hur många datum har du kvar på din show?
Jag har 2 datum kvar.
Vad mysigt det var att se den.
Ja, vad snällt. Tack. Vad glad du blir.
Ja.
Ja, jag är stolt över den.
Ja, det förstår jag. Ja. Jävlar vad hög musik det var innan.
Mm-hmm. Med flit.
Varför det?
För att man ska komma i stämning.
Ja.
Och sen gillar jag när man inte kan prata innan man sätter sig och ska kolla på någon show. Man måste nästan skrika så att folk fattar att det är någonting på gång.
Mm.
Så det blir det här sålet, det jättehöga sålet. Och folk blir irriterade för att det är så högt. Och det är Jan Gradvall som har faktiskt valt musiken till mig innan. Okay. Så det är bara hårt, politiskt och väldigt bra musik.
Hur kom det sig att du valde just han?
Nej, men man jobbar ju med de bästa. Så, alltid. Så försöker jag jobba. I vad jag gör. Och det här var ju min första. Så att jag tänkte, då ska det vara bra från ax till limpa.
Vilka är mer har varit inblandade i den?
Ja, från början så är det en idé jag hade då. Arbetsnamnet var Kurden har alltid rätt. Från början.
Mm.
Och sen så tog jag kontakt med Lifeline. För de hade gjort Batras. Så jag pratade faktiskt med Batra först om vilket produktionsbolag jag skulle gå till. Och då tog vi dem. Och sen så fick jag en bra producent i Micke Henriksson. Och sen kom idéerna sakta men sakta. Så det mesta har jag skrivit själv från början. Och kommit på idén med Falling Down-affischen då. Och sen då få till exakt scenografi och så vidare. Så hela tiden har det varit jobb med de bästa. Liksom, med foton, Sanna Dahlén som har fotat. Fantastiskt bra foto. Och sen med In The Cloud, de som har gjort affischen. Fantastiskt bra affisch.
Mm.
Så hela tiden så har jag försökt jobba med dem.
Men du har bästa. Inte haft någon regi liksom?
Nej, det har jag inte. Det har jag, inte. Jag körde ju 2 provföreställningar. Och efter den första provföreställningen så var Bobo Krull och Patrik Larsson där. Och då fick jag jävligt mycket hjälp. Speciellt också av Patrik Larsson faktiskt. Tack vare Patrik Larsson så blev det riktigt bra.
Hur färdig var den när du körde provföreställningen?
Det var inte så färdigt. Det skulle ju vara 90 minuter. Och på provföreställningen blev det 115 minuter. Och jag hade glömt ta med 40 minuter.
Okej.
Okay. Ja. Jag trodde inte jag skulle hinna med från början. Jag tänkte att det här är för kort. Det här kan aldrig bli 90 och så. Det är min första 90-minuters show.
Ja.
Och så blev det 115. Och då hade jag fortfarande kvar 40 minuter som jag inte hann.
Åh fan.
Ja.
Jag såg den ju rätt nyligen. Jag tror, 21 oktober tror jag.
Ja.
Den var mer än 90 då också va?
Ja, nu, den har ju blivit längre. Nu är den nästan 2 timmar.
Ja.
För det händer ju saker. Och sen så vågar man stanna i det jobbiga också.
Mm.
Och man har inte lika bråttom. Det blir ju så. Mm. Jag har ju blivit bättre, tack gode Gud.
Ja. Hur började allt för dig?
Med stand-upen eller med livet? Eller med...
Vi kan ta stand-upen tycker jag.
Jag hade ju tillsammans med Jakob Ökvist, vi hade hand om teatersporten på Ängelen i Gamla stan i Stockholm. Och det började med att jag var diskplockare på Ängelen. Och de som stod på scen var Kenny Mattsson och Erik Rydman.
Kenny Mattsson, är det han som är på Gröna?
Ja, han som okay. är ansvarig, artistansvarig på Gröna Lund.
Peter Magnussons bästa kompis.
Ja, och David Helenius var där och uppträdde. Och då gick de också i Kalle Flygas teaterskola och så.
Okej.
Okay. Då började jag jobba som diskplockare där bara för att ha pengar till skolan samtidigt.
Mm. Vad gick du för skola?
Kalle Flygares då.
Okej.
Okay. Ja. Och så körde de teaterspår och så började jag munhuggas med dem på scen. Alltså som diskplockare. För de sa någonting, ja gör det här eller hör så. Sen slutade det med ett år sen att jag tog, ett och ett halvt år senare drygt, så tog jag över scenen tillsammans med Jakob Ökvist.
Okej. Okay. Mm. Men då, körde du ren stand-up då? Eller?
Nej, då var jag programledare. Jag började ju som skådespelare. Det var ju det jag tänkte bli. Att jag skulle bli skådespelare. Det var stora drömmen och stora svårigheter. Så var det.
Hade du med dig den liksom till Sverige? Alltså den drömmen?
Nej, det hade jag inte. Jag kom ju hit som 8,5 år gammal var jag när jag kom till Sverige. Och då var ju drömmen först och främst att bara överleva. Att vår familj skulle få det lugnt för en gångs skull. Att inte pappa behövde bli fängslad eller att vi skulle vara oroliga för att vi pratar kurdiska och så. Så det var ju den första drömmen att vi kunde bara andas ut. Och sen var det ju att bli astronaut. Det var yrket nummer ett.
Mm.
Fan vad jag plöjde igenom såna här böcker, alltså kunskapsböcker om rymden, om alla planeter. Och sen var det ju helt hopplöst för att Jupiter fick fler och fler månar och jag kunde inte rabbla dem utan till sen. Och du vet, ja.
Hur många månar har Jupiter?
Ja, de har nu, jag tror att de är lätt upp över 57 nu tror jag.
Ja, det kommer fler och fler? Eller?
Ja, de hittar nya.
Och det var då du kände att det här är inget för dig?
Nej, men alltså, jag har alltid varit intresserad av rymden. Men just astronautyrket grusades ju tack vare en viss CEO-konsulent i Rinkebyskolan. Hon tittade på mig när jag skulle välja till gymnasiet. Och jag hade ju pratat med min fysik- och kemilärare och även matteläraren. Och då hade de sagt att jag borde söka till mattegymnasiet i Danderyd. Elitgymnasiet för mattebegåvningar. Och då när jag kommer in till henne och berättar om mina drömmar och hit och dit och kollar hon på mig och så gör hon Men du Ös, det kommer gå dåligt för sådana som dig i framtiden. Ni invandrare kommer inte få några jobb.
Och så vad gjorde du?
Nej, jag var ju knäckt där.
Du borde ha gått den där jävla Danderydsskolan på din pinskiv.
Ja, men just där och då var det ju som att få ett riktigt jävla slag i solarplexus alltså. Och då, man är ju 15, men man är ju inte helt dum i huvudet. Tänker man, men vänta nu, oavsett vad jag gör. Även om jag, som då var jag bäst i skolan, jag hade högst betyg. Jag hade 4,5, 4,6 i snitt då. Vad jag gör så kommer jag då ändå inte få jobb. Så vad fan spelar det för roll då? Vilken gymnasium jag går i? Då skiter jag i det här samhället.
Vad hittade du på istället?
Jag slogs. Jag var ingen bra människa i gymnasiet.
Men du gick det i alla fall?
Ja, jag var ju mer på rasterna nästan än på lektionerna. Alltså jag var ju en duktig elev. Jag behövde ju bara sitta på lektionen och så kunde jag till proven. Det var inte så. Men jag sänkte ju från 4,6 i snitt till 2,6 på en termin i gymnasiet. Och det var bara för att jag sket i skolan, för att jag tappade hoppet och motivationen helt enkelt.
Mm. Men när du säger att du slogs, alltså var du var någon form av kicker?
Ja, eller som man sa då, värsting. Mm. Ja. Alltså jag försökte vara snäll. Det var inte så att jag gick omkring och slog folk bara så, utan det var när det blev slagsmål så backar man inte.
Okej.
Det var så. Det var inte så att jag letade upp tjafs.
Nej.
Utan när man var ute och folk kollade snett som man sa och så vidare, så kunde man hetsa varandra till bråk liksom.
Oh, fan. Mm. Hur många har du spöat? Har du koll på det?
Nej, det har jag inte.
Är det någon som du har gjort illa mycket?
Ja, flera tror jag.
Okej. Okay.
Det är inget man är stolt över, verkligen inte. Men jag tack gode Gud inte dödat någon.
Nej.
Då hade jag nog haft väldigt svårt att leva med mig själv.
Mm.
Väldigt svårt. Men jag har varit nära själv att bli sönderslagen och hjärnslagen.
Du bodde i Rinkeby i den här tiden, eller?
Ja, och då när vi då När jag gick då gymnasiet första året så bodde jag fortfarande kvar i Rinkeby. Sen flyttade vi till Järfälla, till Viksjö.
Okej. Okay. Ja. Blev det någon skillnad för dig?
Nej, inte för mig blev det inte. För mina föräldrar och för mina syskon blev det ju skillnad. Men jag gick ut till Tensta och ja, jag hade ju gått där nästan ett år innan vi flyttade. Och sen så.
Ja. När fick du ordning på dig själv då?
Det var ju i lumpen. Okay. När jag gjorde militärtjänstgöringen uppe i Boden. Och då tog jag det som en kontemplativ period. Jag tänkte igenom mitt liv och kände att jag måste göra mig av med vissa kompisar. Jag älskar dem, ja. Och jag tycker fortfarande om dem som vänner och personer, men jag umgås inte med dem. Och några fick jag hota att inte ringa mig. Och andra tappar man bort det naturliga urvalet liksom. Men då tänkte jag, vad fan vill jag bli? Och jag ville kunna kolla mig själv i spegeln och vara stolt över mig själv. Och då kände jag, ja, men jag ska ha en scen. Sen om det är bakom scen eller om jag skriver eller om jag regisserar eller producerar eller vad fan som helst. Jag ska ha en scen, jag ska säga någonting. Jag ska roa och oroa som jag kom på då. Mm. Ja.
Hur gammal är du här? 20 typ?
Ja, 1920 då. Ja. Mm. Och det var också som en flykt iväg från Stockholm faktiskt. När jag gjorde lumpen uppe i Boden. Många av mina polare ville åka hem efter en, två veckor, du vet. Men jag stannade kvar några gånger bara för att ta det lugnt liksom, och bara för att tänka efter och tänka till.
Låter ju sunt. Mm. Var du fotbollshuligan eller? Alltså...
Nej, jag var fotbollsspelare. Jag älskar fotboll. Jag spelade då först i Vasalund och sen när jag var 18-19 så spelade jag... Nej, när jag var 17-18 så spelade jag med Hammarby i juniorallsvenska med Hammarby. Jag gjorde faktiskt flest mål det året för dem också.
Okej.
Okay. Så jag var väldigt duktig på fotboll. Och efter lumpen så spelade jag i division 2 och division 3 i Järfälla. Så jag var ingen fotbollshuligan. Jag älskar ju AIK. Jag var ju på AIK-matchen och sådär. Men jag var aldrig med. För jag gillade inte vissa i Black Army och vissa. För de var riktiga äckelrasister, alltså nazister. Vissa. Så jag pallade inte med det där heller. Jag älskar AIK och alltid gjort det. Men jag gillade inte den biten. För att det sårade en faktiskt. Att man höll på det här laget, allmänna idrottsklubben AIK, och som man älskar och som jag fortfarande älskar, och jag har sponsrat nu i 5 år. Så var det jävligt jobbigt att höra sånt. Och då vill man ju inte slåss för en sån. Eller för
nej, men hur hamnade du i alla de här slagsmålen då? För det låter ju som att det var liksom en regelbundenhet i det.
Nej, men samtidigt så var det så att jag fick ju spö av min farsa. Jag blev slagen tills jag var 18-19 år av pappa, nästan dagligen faktiskt. Och det var ju också en frustration över att mitt liv inte hade blivit så som jag hade önskat, och jag sket i plugget. Och allt det här vet jag. Alltså jag vet att jag gör dumma saker och jag vet att det är fel. Och ändå så är det som att när då det blev tjafs, när man var ute och när vi hade så här gängslagsmål och så vidare, så var det som att ja, men då fick det, ja, men kom då. Alltså man var inte rädd. Det är ju det som är det läskiga. Och det är det jag märker på unga. Att man, jag ser det där, de där ögonen. När någon inte är rädd för... spelar ingen roll vad du säger eller vad du gör. För att de bryr sig inte om konsekvenserna. Man vet vilka konsekvenser det kan bli. Men man skiter i det. Mm. För man är ett stort hål. Oj, nu ramlade det.
Fan också.
Det gör inget. Det gör inget. Det är en stor plansch. Som triumfar, som det står. Du behöver inte vara rädd. Och då föll den.
Vad betyder det, tror
du? Ja, jag vet inte fan alltså.
Nej, det var ju precis det du pratade om. Att ja. Inte vara rädd.
Ja.
Och skita i allt.
Ja.
Jag tänkte fråga dig om det. Därför att du pratade ju om din farsas misshandel i din föreställning.
Mm.
För du säger också i den att du har förlåtit honom, va?
Ja.
Hur gör man det?
Man försonas. Det betyder inte att man har glömt, men man försonas och man inser vad han har gått igenom. Och man förstår ännu mer nu som vuxen vilka fruktansvärda vånder han måste ha genomlidit och gått där i dödsskuggans dal och blivit berövad allt, verkligen allt. Sitt land, sina rättigheter, sin mänskliga värdighet som icke-demokratier som Turkiet gör med människor. Sånt tär ju på en. Och såklart det tär då också på en psyke. jag kan inte ens föreställa mig det, men man kan bara förstå att om man själv skulle varit inlåst i 70 dagar och bli slagen och torterad, jag tror inte man blir riktigt normal efter det.
Har han fått någon hjälp med det liksom?
Nej, det har han inte. Inte någon professionell hjälp. Nej. Det konstiga med honom nu, det är ju att han är ju världens finaste nu. Han visar känslor på ett annat sätt. Även om han inte visar det mot mig och sådär på det sättet. Men mot sina barnbarn. Och han har blivit mycket mjukare.
Mm.
Han är inte alls lika sträng som förut. Men det jag behövde, tror jag, så här, det var att han visade att han älskade mig. Det var nog det jag behövde. Samtidigt då, under de här åren, så var ju min lillebrorsa gjorde dumheter. Och då fick jag skulden för allting också. För att jag var storebrorsa och jag skulle ta hand om min bror och familj och så. Men det man inte fattade då, det var ju att han ändå tyckte om en eller älskade en. Men det visade han aldrig. Men det var en gång när jag hade varit hemifrån i 2 veckor. Jag hade rymt hemifrån då. Och jag pallade inte längre. Så kom jag hem till slut efter att min stora syster har kommit till skolan och sagt att mamma kommer begå självmord om du inte kommer, för hon orkar inte längre. Du får inte göra så här. Och mamma gråter varje dag och undrar var du är. Och då kommer jag hem och så sover jag nästan i 2-3 dagar bara i sträck. Jag är så trött i både liksom själ och kropp.
Var hade du bott under de här?
Hos kompisar, på bussar, under broar och hit och dit. Men mest hos kompisar.
Mm.
Och så ibland så åkte man tunnelbana väldigt länge. Och åkte nattbuss väldigt, väldigt länge också. Så man kunde ju de där linjerna. 591 ända till Råby, Granhammar och så tillbaka till stan och så vidare.
Jag var lite uteliggare till var och.
Mm.
Hur gammal är du då?
Ja, du var nog 18, tror jag. Jo, 18.
När försonades du med din farsa?
Nej, men då när jag kom hem då den gången, och i det här febriga sömniga tillståndet jag är i, så öppnade jag upp ögonen och jag känner att någon sitter vid min huvudkudde, och det är pappa. Så han sitter där och drar sina fingrar genom mitt hår och tittar på mig och sådär. Och jag ser det här bara och jag känner av det liksom. Men jag är för trött för att säga något. Jag bara ser och tittar upp. Men han ser ju inte att jag tittar. Utan han bara sitter där och tar mig i håret och är jätteledsen. Och då fattar jag att han älskar den ändå. Det finns kärlek där. Och det var nog en vändpunkt för mig i alla fall. Just det där, just då. Och då kunde man bli lite starkare. För just när man är i den åldern, och man behöver ju sin pappas kärlek.
Ja, visst.
För mamma har ändå alltid ställt upp för en. I ur och skur. Alltid.
Åkte du dit för någonting här under de stökåren?
Nej, inget sånt.
Du berättade om snatteri i
föreställningen. Ja. Men det var 11-12 år när jag åkte dit. Jag var jävligt snabb. Jag var väldigt stark. Jag gav aldrig upp. Men på något sätt så klarar man sig ändå undan de värsta sakerna. Men man fick ju veta att man levde.
Mm.
Ja. Man fick ju stryk ändå av polisen. Och det var då när man inte hade gjort något.
Åh, fan.
Ja. Så det var ju en så här katt och råtta lek ibland. Jag har blivit intagen på de här jävla, vi kallar dem för slaktarbussarna, piketbussarna. Och det, då har man bara gått på stan.
Du har aldrig anmält dem liksom?
Nej, du kan ju inte vinna mot polisen. Det går ju inte.
Pratade ni svenska hemma?
Nej.
Nej,
kurdiska.
Jag tänker mig att du kom hit som 8. Ja, det är klart 8. Det kanske är viktigt. Alltså det...
Men alltså, språket hit... är ju, det är nyckeln in till samhället. Ja, på väldigt många sätt. Men det är också när du kommer hit som är viktigt. Kommer du efter målbrottet så blir det lite svårare.
Mm.
Men kommer du innan det så har du lättare att lära dig språket på ett bättre sätt, helt enkelt.
Mm.
Det är de här tonala skillnaderna du lär dig att bemästra språket på ett helt annat sätt. Ordningsföljderna är också väldigt viktigt. Jag kan ju 5 språk. Om man märker på de här språken hur man lägger subjekt, objekt och predikatet, liksom hur det blir.
Vilka 5 kan du?
Jag kan kurdiska, svenska, engelska, franska och turkiska.
Efter lumpen då? Då vet du att du vill stå på en scen eller på något sätt ha mer än att göra.
Ja. Och då kommer jag ihåg, jag såg en annons i tidningen för en sån liten notis då, om Kalle Flygstads skola. Så tänkte jag, men jag vet ju inga andra vägar att gå. Jag vet ju inte hur man söker eller hur man ska göra och så vidare. Och då tänkte jag, men jag söker dit. Men jag hade inga pengar. Jag jobbade ett och ett halvt år på Margell Shipping Service. Min fotbollstränare i FC Järfälla, lagledaren Christer Malmsten, han var chef där och lagerchef då. Och då fick jag jobba där och samtidigt kunna gå och träna med FC Järfälla i division 2 och så. Men samtidigt då så kunde jag ju spara de där pengarna för att ha råd att gå på Kalle Flygars teaterskola.
Vad var det för lager? Jag fattar inte.
De sålde all tax-free till Birka och Viking Line bland annat. Och ordna din linjen.
Ja.
Och jag var helt värdelös på det. Jag var värdelös på att köra truck. Jag var värdelös på att packa. Och jag tror att de förlorade mer än de tjänade på mig. Det var flera pallar som gick sönder. Så jag fick ju... Det var olika våningar. Högst upp var det så här fin sprit, så här konjak och årgångsvisken och så vidare. Och kommer jag tappa två sådana pallar, alltså värda flera hundratusen. Ja, så fick jag gå ner till öl och vin så här lite, och det gick också åt helvete. Så fick jag gå ner en till, och då var det så här cigaretter och lite sånt. Men där var det för trångt för mig att köra. Alltså det började också, så avslutade jag till slut på godislagret, för det spelade ingen roll, du vet, om det klunglade ihop lite Anton Bergs, du vet, gröna kulor eller fatser och sådana där.
Ja. Var är det här någonstans?
Det här är, nu är det Fotografiska museet.
Okej.
Okay. Mm.
Så där körde du runt?
Ja.
Och sparade ihop pengar?
Precis. Och så var det intagningsprov och så kom jag in. Och så märkte jag, det var ju, de flesta kom ju in. Alltså 80-90% som sökte kom ju in. Liksom.
Vad var det för prov?
Man skulle testa om man kunde vara bra skådespelare, inte, du vet, spela upp två scener och så.
Var kom den här drömmen ifrån?
Ja, för när jag kollade ut mot vidderna i Norrland där, och medan alla andra klagade och gnällde över att det var kallt, så såg jag hur vackert det var. Och samtidigt så kunde jag drömma mig bort och tänka, när var jag som gladast i skolan? När var jag som lyckligast? När var det så att jag kände lust? Och då var det när jag höll föreläsningar eller hade föredrag eller, du vet, eller på dramalektionen eller när vi skulle spela teater. Då hände det något med mig. Och då kände jag, men det är nog det här jag ska göra.
Coolt.
Ja, det var faktiskt coolt. Och hittade det till slut.
Hade du några andra klasskamrater som man vet vilka det är?
Nej, det har jag tyvärr inte.
Du gick bara med en massa vanlisar.
Ja, men jag är också vanlis.
Ja, du var det då, ja.
Ja, ja.
Ja.
Jag är det fortfarande, hoppas jag.
Nej, du är kändis alltså.
Nej, jag är faktiskt inte det.
Är du inte kändis?
Nej, jag känner mig inte så.
Nej, men jag tror inte det är upp till dig att bestämma.
Nej, det är inte det, men jag känner mig alltid... Folk kommer fram till mig så blir jag så här... Varför gör ni... Alltså, jag blir inte stött eller jätteglad, utan det blir bara jag.
Hur ofta händer det?
Jag försöker att inte hamna i de lägena.
Men du måste väl känna att folk känner igen dig?
Jo, men jag tycker det är konstigt. Alltså jag älskar den här bekräftelsen när man står på scen. Den älskar jag. När de applåderar eller när det är stående ovationer och man har gjort någonting och... Men efter det, när man är vanlig, när man vill vara vanlig, då tycker jag det är lite konstigt. Och de är oftast jättesnälla, de som kommer fram. Fruktansvärt snälla. Och då blir jag så här, vad kul och tack.
Men du känner inget?
Jag vet inte vad jag ska känna oftast.
Ja, men någon, nej, okej.
Alltså jag är tacksam.
Ja.
Det är jag.
Ja, men
inget
det är
snack liksom. Men jag blir så här, men
varför kan inte liksom den där bekräftelsen som du känner när du får en stående ovation? För det här är ju en liten stående ovation.
Ja, alltså, men det blir... jag vet inte, det blir som en nära relation med någon. Det är som att ha sex med någon man inte känner nästan.
Mm. Alltså, vad har du emot det?
Alltså, man kan ju, ja, exakt. Jag har inget emot det när bägge är med på det. Men nu är inte jag med på det. Alltså, det blir ju en sån... jag känner ju att den personen oftast så är de ju, som jag sa, väldigt, väldigt trevliga och väldigt snälla och tycker bra grejer. Och, men det blir ändå så här, bara, aha, ja. Och så kommer det typ kompisar och bara, men är inte du glad? Fan vad roligt, folk känner igen det. Ja, jag vill vara med dig nu, du vet. Alltså, nu är det vi, fan, varför ska vi bli, du vet.
Ja, ja jag fattar, tror jag.
Ja, hoppas det. Jag vet inte hur jag ska förklara annars.
Men du, hur är det när du är i Rinkeby då?
Jag var ju där nu, nyligen, för att René Nyberg spelar in ett program om mig. Livet blir bättre.
Okej. Okay.
Och då var vi där och så höll jag en jag höll ett tal till niorna i Rinkebyskolan som jag gick i.
Okej.
Okay. Och berättade om den här Sion och så.
Var hon kvar?
Nej.
Men du var tillbaka och höll ett tal till niorna?
Ja. Om att de är okej. Okay. Att vi är okej. Okay. Det blir bättre. Det är okej okay att vara sig själv. Hela ungdomsperioden går åt att försöka vara något man inte är. Det är så fruktansvärt jobbigt och självförstörande och självförnedrande. Istället för att förverkliga sig själv och kolla in i sitt inre och tänka, så går man omkring och försöker vara något eller någon annan. Och har man rätt kläder? Umgås man med rätt människor? Säger man rätt saker? Pratar man på rätt sätt? Och tänker man rätt? Och istället för bara vara. För det är okej. Okay. Det är okej okay att vara vad du. Fortsätt vara okej.
Okay. Ja. Hur togs du emot där av kidsen?
Ärlighetsnamn så är det väldigt svårt att nå till 15-åringar. För jag vet ju själv hur det var när jag var 15.
Mm.
Om någon gubbe i 37-årsåldern kom och skulle snacka. Du vet. Vem fan är du, tänker man. Alltså ja. Det är ju den.
Ja.
Så jag fattar ju det läget. Men jag tror de lyssnar till. Jag tror de tyckte om mig.
Lite nyfiken för att det är ju väldigt nära till Rinkeby härifrån.
Ja,
det är Fågelvägen är väl en, ja, vad kan det vara, 3 kilometer?
Ja, knappt. 5 kanske. Fem.
5 kilometer? Ja. Okej. Okay. Men jag var där och käkade lunch med Fredrik Wikingsson.
Mm.
Och då skulle vi ses där på torget.
Mm.
Och det är ju väldigt roligt där, för kidsen är ju lite osvenska i det att för han kom 5 minuter innan mig.
Mm.
Så när jag kom dit, ja, då hade han liksom ett hav av kids som runt honom. Mm. Liksom, för att det var coolt att han var där.
Ja.
Och han var känd från TV. Jag tänker att det måste vara lite samma sak för dig.
Ja, alltså, hej, säg något roligt. Vad händer? Är du kändis? Var är din bil? Vadå, har du åkt tunnelbana? Jag trodde du var kändis. Var är din bil? Och sådana saker. Det är jätteroligt. Men de är på ett bra sätt. Och...
Hade du åkt tunnelbana dit?
Va? Ja.
Har du ingen bil?
Jo, det har jag. Ja, det har jag. Men det är så roligt att de tycker att man är loser om man åker tunnelbana och inte har värsta feta bilen som de tycker.
Vad fan var vi?
Ja, med kids.
Kalle Flygare.
Ja, Kalle Flygare, ja. Mm.
Hur lång var utbildningen?
Den var 2 år, men jag hade bara råd att gå första året. Så var det så att det är 2 klasser då. Så slås man ihop, så försvinner hälften. Och så är hälften kvar till andra året då. Och då gäller det att vara en av de 12 som får gå vidare då. Och jag blev en av de 12 som fick gå vidare. Nej, men då hade jag bara råd att gå första året då. Jag var helt nedslagen. För jag hade inga pengar kvar. Och jag kommer ihåg att jag var riktigt fattig då också. Jag levde nästan i 2-2,5 år på nudlar. Och hade inte varit för mina föräldrar och min stora syster. Och så hade man nog fått skörbjugg faktiskt. Och det var länge sedan jag var så lycklig som när jag gick i skolan på Kalle Flygares teaterskola. Alltså, även om man inte blir skådespelare så får man göra alla övningar som en skådespelare gör.
Mm.
Man blir inte färdig skådespelare efter Kalle, utan det är bara en förberedande yrkeslin. Alltså man lär sig knepen och sådär. Jag var så lycklig. Jag var jätteglad. Och jag fattade inte när lärarna sa så här, bara, nu ska vi upp och göra övningar. Och några bara, nej, jag skämmer. Men du har ju betalat pengar, dyra pengar. Och så testar du inte ens, liksom. Du måste ju testa och våga. Det är ju här nu vi ska liksom utbilda oss och, liksom, och öva de här övningarna och sådär.
Mm.
Ja, men lyckan tog ju slut efter ett år tyvärr.
Så vad hittade du på istället?
En morgon kommer mina föräldrar och till mitt rum. Ja, vi vet att du är glad och lycklig. Och det här är de här pengarna vi har samlat och de är till dig. Så du får gå andra året. Wow. Så hela sin besparing gav de mig.
Shit.
Ja, det var jobbigt faktiskt. Min pappa och mamma kom in med en bunt med pengar. Och man har sparat väldigt länge. Så jag har ju dem att tacka för allt det här.
Hur gammal var du då? 22, 23?
Det här är 97, 98 tror jag.
Och det är 75, va?
Ja, jag är 22, 23.
Mm.
Så jag fick de pengarna.
Som du kanske har betalat tillbaka nu, eller?
Man blir aldrig kvitt skulden till sina föräldrar.
Är det så?
Nej, man blir inte det. Man står alltid i evig tacksamhetsskuld till sina föräldrar.
Mm.
Om man objektivt kollar, nu kan inte jag kolla objektivt, men om jag nu skulle försöka, så ser jag ju på mina föräldrar. De har verkligen gjort allt och mer än så för sina barn. Mycket mer än de ska ens behöva. Det är inte schysst mot människor att få till dem och bli sådär som de har blivit på ett sätt också. För man har fått ge upp sina egna drömmar och gett upp sitt eget land och sina yrken och sina visioner för att få oss barn att få en bättre framtid här i Sverige.
Hur gamla är de?
De är 60 snart.
Okej, okay. Så de jobbar fortfarande, eller?
Och mamma är tyvärr utsliten. Hon jobbade inom äldrevården okay. många år och slet ut sig. Och utförsäkrad och så vidare. Vart hon också. Men så hade det inte varit för min stora syster och jag och min pappa, så hade hon nog inte klarat sig. Alltså.
Nej.
Men hon mår bra. Och pappa jobbar som taxichaufför.
Men han har ett annat jobb eller en annan utbildning? Liksom.
Ja, han är ju lärare från grunden då. Och så är han en fantastisk karikatyrtecknare.
Okej.
Okay. Han är den största och bästa som kurderna har faktiskt.
Oh, fan.
Ja, han är jätteberömd bland kurder. Jaha. Min pappa. Så hans politiska karikatyrteckningar de håller hög internationell klass.
Oh, fan.
Ja.
Men har han någon, får han dem publicerade?
Ja, största kurdiska nättidningen Netkurd. Jag tycker det är roligt, netkurd.com. Ja. De hade hans teckningar. Men nu ska han vidare till andra, får vi se.
Okej.
Okay. Ja.
Vad roligt.
Ja.
Kan vi bara uppehålla oss lite grann vid den kurdiska minoriteten?
Ja.
Alltså om man vill fatta...
Det är ju en minoritet på 40 miljoner.
Ja, men jag tänker i Sverige.
Ja. Jo, men de siffrorna skulle en sverigedemokrat kunna ta tag i och säga. De är 40 miljoner, tanke på hur de räknar.
Mm.
Ja. Men vi är kanske 80 000 i Sverige.
Ja. Ja. Mm. Kan man gå på en kurdisk restaurang i Stockholm?
Ja, det kan man.
Vilken då? Vilken är bäst?
Jag gillar ju snabbmat. Mm. Alltså gott och snabbt och fantastiska smaker som fyller hela gommen och svalgen och verkligen hela munnen blir bara fylld av dofter och gott. Så det är Amida kolgrill på Folkungagatan.
Mm.
De är kurder.
Okay.
Och de gör fantastiska Adana kebab och alla möjliga.
Finns på Kungsholmen nu också.
Ja.
Har du sett det?
Ja, jag såg det. Jag blev aslycklig för jag bor där.
Ja, du gör det va?
Ja.
Mm. Vad behöver man mer veta om kurder?
Att vi är världens största befolkning utan ett eget land. Mm. Vi är 40 miljoner. Och som folk har vi nog existerat i alla fall 6000 år i det område som kallas för Kurdistan. Och namnet Kurdistan betyder kurdernas land. Där har vi varit i 6000 år, men vi är splittrade mellan fyra länder efter att europeer ritade om kartan där på tidigt 1900-tal. Och så sket de i kurderna och även andra folkgrupper också måste jag säga, som syrianer och armenier. Men vi hamnar nog mest i kläm där. Mm. Och nu är vi, nu kanske finns 20 miljoner kurder i Turkiet, 11 miljoner i Iran, 6 miljoner i Irak och 3-4 i Syrien.
Kommer du uppleva att ni får ett eget land?
Ja.
Kommer du det?
Ja, det kommer jag.
När kommer det hända då?
Ja, inom närmaste 5-10 åren.
Är det så?
Ja.
Men då är du full av hopp ändå.
Jag är alltid full av hopp. Mm. Det är det som är felet med mig. Mm. Jag tappar aldrig hoppet.
Nej, det är fantastiskt.
Ja, det är faktiskt en av mina största misstag ibland. Men också styrkor att jag inte tappar hoppet. Jag ser möjligheter i allting.
Mm.
Jag försöker alltid göra det.
Det är ju ett otroligt trevligt drag tycker jag.
Ja, men ibland är det inte. Ibland är det bara bra att ge upp också. Man får inte glömma det.
Är det här glaset halvtomt eller halvfullt?
Det är ditt. Det är det viktigaste.
Mm. Ja. Jag skulle säga halvtomt. Jag läste på om dig. Som man gör när man ska intervjua någon. Det tycker jag är trevligt. 99 testade du stand-up för första gången.
Ja, maj 99.
Du gick ut Kalle Flygare då 2000... Nej, 93, 94. 98.
Ja, precis blir det va. Ja, 98 gick jag ut Kalle Flygare teaterskola.
Vad hände det där året när du inte gjorde stand-up?
Ja, då körde jag ju teatersporten.
Okej. Okay. Nu är vi tillbaka där.
Mm. Och sen så sökte jag då roller i olika svenska tv-serier och så vidare. Och satt upp egna teaterpjäser och så. Och jag har ju vetat alltid att jag blir aldrig upptäckt. Jag måste göra så att jag blir upptäckt.
Mm.
Alltså det har hela tiden, jag har alltid kämpat och alltid försökt att få ut mitt namn genom att sätta upp saker som jag själv tycker om och gillar. Min första grej jag satte upp helt själv, det var ju Cabaret Sanslöst. och då var det också i grupp. Men folk gillade det. Och sen var jag med i några teaterpjäser. Och min första tv-serie jag var med i, det var Aspiranterna, polisserien.
Vilket år var det?
Det här tror jag är 99, tror jag.
Okej.
Okay. Ja. Så jag höll på så, du vet. Och jag vägrade upp.
Mm.
Och det var också det året som var jävligt jobbigt. Alltså. Med tanke på skörbjuggen nästan. Att jag var väldigt fattig. Det hade varit så lätt att ge upp där.
Mm.
Och bara, ja men då får jag prata med pappa så öppnar vi något ställe, du vet. Eller så får man typ jobba i restaurang eller plugga något annat eller... Försöka hitta något annat yrke eller sälja skor eller vad fan som helst. Att man... Men jag ville inte. Och jag skulle inte göra det heller.
Och hur kom det sig att du testade stand-up?
Jag hade sett några. För att Jakob Ökvist och Janne Westerlund, mina två nära vänner, de hade träffat varandra på DIs stand-up-kurs. Som Babben och Thomas Oresson och Adde Malmberg hade då och då. Och så Janne Westerlund och Jakob Ökvist hittade varandra där. Och det här är alltså januari 99 eller vad det är. Och så vill de då starta stand-up också tillsammans med teatersporten. Och då fick jag se en hel del stand-up-komiker komma till Ängelen och köra. Och så kollade jag på dem och tänkte fan, det här är ju... Och jag älskade ju Eddie Murphy. Jag är inte uppväxt med svensk humor alls. Jag har inte sett Killinggänget. Jag har inte sett Varan... TV eller jag eller Hasse och Lasse eller vad fan de heter alla möjliga. Nej men du vet, när man Hasse och Tage och de här, jag är inte uppväxt med svensk humor.
Nej.
Utan i förorten där vi kollar ju aldrig på det. I Rinkeby ingen av oss visste vem Killinggänget var och så. Så vi kollade på amerikanskt väldigt mycket.
Mm.
Och då var det mycket stand up och Saturday Night Live och det var hiphop och Electric Boogie från början, du vet, och sådär. Så det var stand-upen älskade jag. Och sen såg jag svenska köra på svenska. Och så tänkte jag, vad fan, jag ska testa. Och så testade jag. Och så gick det skitbra första gången. Får garva som fan.
Och du körde på Ängelen, eller?
Ja. Mm. Nästa gång jag körde, då gick det åt helvete. Det kunde inte gått sämre. Alltså. Det gick så dåligt, så det var katastrof.
Mm.
Jag får rysningar, jag tänker på hur dåligt det var alltså.
Ja. Vad var det som gick snett då?
Jag tror att jag gick... Stand-up är så jävla bra för att du är aldrig bättre än din senaste gång. Och du måste alltid vara på tår. Och alltid alltid i stunden på något sätt. Även om ditt material är gammalt och unket, så måste du göra så att det känns som att det är här och nu.
Mm.
Och att du måste känna in publiken. Och så. Men jag gick ju in med gårdagens, eller förra gångens, då det gick så bra förra veckan. Och jag var så kung liksom. Så går jag in med samma attityd och känsla. Och folk bara, vem fan är det där? Det där var inte roligt. Oj. Och så, alltså man kör exakt samma skämt.
Mm.
Och det går åt helvete. Och det var tre damer i publiken som, de var runt 50-60 års ålder, som pratade jättehögt. Och jag bara, men hörni, jag kommer inte till ert jobb och pratar när ni jobbar. Vad jobbar ni? Och de vägrar svara. Jag bara, ha, ni jobbar på Malmskillnadsgatan. Så jävla dumt alltså. Och de var ju rosenrasande. Med all självklar rätt alltså. Så de bara, vem fan tror du att vi ska prata med din chef? Så där säger du inte till oss. Jag bara, jag visste inte vad jag skulle göra. Och det var så dåligt av mig att göra och säga så. Och sen skulle de iväg. Och jag bara, så ni ska gå alla fem. Och folk bara, men de är ju bara tre. Jag bara, eftersom ni är så tjocka. Så dumt. Och det gick åt helvete. Det enda som skrattade var Patrik Larsson, min kompis. För det är ju roligt att se en kollega misslyckas. Det är ju bland det roligaste som finns. Och det gick så dåligt alltså. Och jag försökte klara mig så där. Hade det varit tvärtom hade jag aldrig kört stand-up.
Nej.
Men det gick ju bra första gången. Och så gick det jättedåligt andra gången. Och så började man tänka på mekanismerna och på varför och analysera. Och jag lärde mig där och då direkt att om du går på publiken måste du alltid ha med dig hjärtat och glimten i ögat.
Mm.
Alltid. Och det lärde mig hårt. På det bästa sätt.
Mm.
Ja.
Det tredje gig då?
Då körde jag, Jakob och Janne. Vi körde på biblioteket i Medborgarplatsen. Så vi kommer in. Då är det första gången vi ska köra. Så här, och då ska vi in och köra. Och då är det Life is Life. På högsta volym in i biblioteket. Bara, life is life. Dun, 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 dun. Och så kommer vi upp och folk bara läser sina böcker i det kaféet och bara, vad fan är det som händer? Och det är 14 pers framför oss och vi bara, alltså vi kör som att det är, för vi bara, men vad fan, vi ska vara kungarna, vi ska vara de bästa, vi ska vara de största, vi ska ha de fetaste introna. Och vi gick upp där i biblioteket som att vi var liksom Kiss. Vi bara, wow. Och folk bara, jaha, hej. Så det var två, tre som bara, vad är det för idioter alltså. Och vi hade jätteroligt.
Ja.
Men jag tror inte det gick jättebra. Men vi trodde det, att det gick. Att vi var liksom, fan, nu är vi igång alltså. Vi har fått första gig. Och det är på Bibblan i mer av platsen.
Under den här tiden, tänkte du så här att skulle du göra både och? Skulle du göra både stand-up och skådespeleri?
Det har jag gjort hela tiden.
Ja.
Jag gör ju, alltså jag producerar, jag skriver, jag gör allt.
Mm.
Och jag tycker om det. Jag gör det jag tycker är roligt för stunden.
Mm.
Nu är det min föreställning Dålig stämning. Jag ska köra den även i vår nu också, några gånger. För folk har ingen smak tydligen, de gillar den.
Mm.
Men, och den har förlängts. Och så, ja, och så får vi se vad som händer nästa.
Mm.
Jag tänker ut redan nu nästa turné och vad det ska handla om. Men vi får se.
Kan du dela något? Vad du har för tankar?
Ja, den går under namnet, alltså arbetsnamnet, statsminister Özgurcan.
Mm.
Det är arbetsnamnet.
Mm.
Ja.
Alltid provocerar någon.
Ja, vi får se.
Mm. Har din farsa sett föreställningen?
Ja.
Mm.
Han var på premiären.
Okej.
Okay. På en fullsatt cirkus. Och jag var så nervös innan. Dels för att det här är min första soloföreställning. Jag har inte vågat göra en sån innan. Och det tog mig 12 år nästan. Och sen har jag inte ens berättat för pappa att jag gör upp med honom på scenen. Jag sa det 1-2 veckor innan till mamma. Om att jag tänkte säga min sanning då. Och så berätta för henne vad jag tänkte säga. Så hon bara, men det var ju så. Mm. Det var ju så, min son. Så var det. Det var inte mer med det. Jag var ändå nervös. För han var ju där.
Ja, det är klart.
Men han kom inte backstage sen. De gick hem direkt. Och sen några dagar senare så när jag var där och... Och då hade också precis Svenskan och DN kommit. Och jag sitter där och så kommer pappa förbi bara och klappar mig på axeln så att han är stolt. Och sen så öppnade upp tidningen och så hade jag fått fantastiska recensioner. Och så kunde jag inte bara hålla mig. För det var för mycket. Så började jag hulka, gråta som ett... Ja, det gick inte. Jag bara grät och grät. Och Men jag var så rädd, vet du. Ibland så tycker publiken om det, men inte recensenterna. Och ibland så tycker recensenten om det, och så inte publiken. Men den här gången var det så att bägge verkligen gillar den. Mm. Och jag är jätteglad. Mm.
Jag har två anteckningar från showen som jag inte förstår. Mm. För det har ju gått över en månad sedan jag såg den.
Ja, precis.
Det var klart som korvspad då när jag satt där. Men nu förstår jag dem inte. Men jag tänker att jag säger dem, ja. Så får vi se om du förstår vad jag menar. USA. Sant? Frågetecken.
Ja, när jag var där och tänkte slå igenom internationellt. Det var så att jag och Janne och Jakob och David Batra, vi åkte till USA, det här är 2006 våren, och kör Swedish Kings of Comedy. Och det retar ju några av våra kollegor som fan. Vilka fan tror de att de är som ska åka dit? Så här. Och då tänkte vi skulle köra två shower i USA. Och vi har jävligt roligt alltså på vägen dit och så. Och jag håller på att fundera vilka skämt jag ska köra. Och Jakob är ju så rädd för sin engelska. Och Batra försöker, han är ju bra på engelska, men han försöker ju tänka ut hur han ska göra. Han hade kört någon gång innan för något bolag i USA, svenskt bolag i USA. Sådär. Och Janne Westerlund har inte ens någon engelska och bryr sig om nästan. Så han kör ju sin svengelska. Och så kör vi då på, vid Meatpacking District på en klubb där, så kör vi våran stand-up då. Ska vi köra i två dagar då. Och Janne går upp och verkligen kör svengelska. Han pratar, alltså det är helt sjukt. Det var absurt alltså. Och folk garvar för att det blev ju för sjukt. För när Janne Westerlund är bra, då är han så jävla rolig och bra. Och det var så verkligen helt sjukt roligt. Och det var så helt absurt alltså. Och hans glada liksom, ansikte och... Och amerikanerna och svenskarna som hade, de bara har det här, men de gillar det. Och Jakob, han kör, men han skiter i engelskan helt och hållet. Så han försöker ändå liksom prata engelska, men det blir fel, för han säger så här: "They are what we call in Sweden, göteborgare." Alltså sådana, så han la in fel punch där. Ja, det blev jätteroligt. Och Batra gick det bra för, han är ju så proffsig, Batra. Och sen ska jag upp då och så ska jag köra. Och de är bakom tygstycket bakom mig. Och så går jag upp. Och så börjar jag ju med det här: "Hi, it's very nice to be here in New York. But I've got some bad memories from New York. Because one of my relatives died in 9/11. It was he who flew the plane." Och det blir helt tyst där bak. De bara, vad fan så, vad håller han på med? Och det blir helt tyst framför mig också. Och det är... Folk är rosenrasande alltså. Och så arga. Och arrangören bara, got it, get off stage. Och jag tänker, nej men jag fortsätter det här. Jag ger inte upp nu. Nu är det min chans. Och några svenskar tycker att det är så jävla jobbigt. Det är så dålig stämning där inne. Så du kan ta på den. Mm. Och amerikanerna är bara arga. Och bara, hur fan kan någon jävla muslim komma hit och hålla på så här? Verkligen, alltså deras ögon var... Jag tyckte det var ett kul skämt liksom. Men just det året hade också delstaten New York förbjudit N-ordet. Alltså ordet nigger. Mm. Självklart man inte ska säga det och så vidare. Men så tänkte jag samtidigt att, men om en rättsstat, en demokrati, börjar förbjuda språk, då är vi illa ute. För, alltså vi får inte bli det som vi ska bekämpa. Alltså man kan inte bli extremist i jakten på extremister. Då blir vi ju som dem. Så jag tycker att det finns något roligt i det där. Att det finns någon korn av... För det är ju bara diktaturer, förtryckare och Turkiet som förbjuder språk. Så jag säger det på scen. Jag bara, why have the state of New York forbidden the N-word? Everybody knows it's not okay to say that. But why have the state of New York forbidden it? You know? In writings, in expressions. Och så börjar jag, nigge. Så jag bara, what will happen if I say, nigge. Och så börjar jag. Och arrangören bara, got it. Försökte få bort mig från ljuset. Och det är kalabalik bakom mig. För bara, vad gör han? Och så bara det är kaos helt enkelt. Och då är det en svart man som reser sig upp och bara, you will get fined, motherfucker. Och jag bara, please sir, can you smile so I can see you. Det var det första jag kom på, för jag tyckte det var roligt också. Men Det var när man gör fel på Jeopardy eller vad det var. Ja, ja. Det var verkligen helt fel. Och folk är arga och det är inte bra alls. Och sen så blir jag arg. Jag bara, what the fuck is wrong with you guys? You're talking about your country as the land of the free. Freedom of speech. Is this it? Is this the country of United States of America? You have the eagle, the expression of freedom. Och så höll jag på och jag bara, is this freedom? Så här. Och så var det några som bara, yeah, yeah. Och så var det så dåliga, du vet, så här dåliga filmapplåder. Och så gick det okej till slut. Så där. Men det var en fantastiskt dåligt gig från min sida.
Mm.
Det jobbiga var att Batra kommer ut och bara, alltså, med sina axlar vid öronen. Varför måste jag? Alltså, vi hade det så trevligt, vi hade precis fixat det. Varför ska du alltid? Och så, han var så upprörd.
Ja. Och, ja, det var den ena anteckningen. Men ja, det var sant alltså.
Det är helt sant.
Mm. Den andra anteckningen, det står så här. Idékolon. Super Mario-låten till Juholt-ranten.
Ja, det var ju... Jag har tagit bort den nu. För att Juholt är inaktuellt. Men jag tycker faktiskt inte att vi i vårt land har någon vidare opposition. Bara det sjuka att Miljöpartiet tycker att det är okej att ha Afghanistans styrka. Alla tycker likadant. Och de flesta är för vapenexport och med förbehåll och hit och dit. Men det är fortfarande vapenexport. Och de stora partierna, alltså Moderaterna är det nya arbetarpartiet och sossarna har affärsplaner och är liksom näringslivets nya bundsförvant och hit och dit. Så då skämtade jag då om Juholt, att hur sossarna tänkte.
Mm.
Och då tyckte jag att hela hans period var som den snabbaste Super Mario Bros-spelet någonsin. Han ser ju ut, dels ut som en övergödd Super Mario Bros.
Mm.
Och sen så bara... Och så åker han ut. Mm. Bara, och game over. Spelet är slut. Så det var den tanken jag hade helt enkelt.
Okay.
Så det var det.
Ja. Du, vad tror du att folks bild av dig är?
Ja, nu vet jag inte.
Nej.
Jag hoppas att det är bättre. Efter att de har sett min show. Mm. Väldigt många har inte sett min show och har en bild av mig. Och det är ju jävligt taskigt. Alltså, jag tycker ändå man kan ge folk chansen. Nej, det är han är så jävla dålig. Eller, men du har inte ens sett mig. Nej. Jaha, men då kan du väl inte ha. Alltså,
det kostar 360 spänn att skaffa sig den bilden.
Ja.
Det tycker du alla svenskar ska göra?
Ja, men alltså... Jag tycker det. Jag tycker att jag kör ju stand-up liksom på klubbar i Sverige och jag går runt och så vidare. Och folk som inte ens har sett mig på scenen säger, men det är han som skämtar om det här. Nej, det är det inte. Kom och se istället vad jag skämtar om. Jag är mycket mer politisk än vad folk tror och tänker. Men folk tror så, men jag drar så här billiga invandrarskämt. Man bara, aha. Ja. Då får du tro det. Men det ligger ju ingen sanning i det.
Bryr du dig om det?
Såklart.
Ja.
Man är inte mer en människa, man blir ju fan ledsen. Men det jobbiga är det ju de här som skriver om en som inte ens har sett den live. Som till exempel Schulman och de här. De har inte ens sett mig live. De har inte ens sett en enda föreställning om mig. Och ändå har de mag att säga, han är så dålig och hit och dit. Och man bara, okej.
Okay. Alltså, har han skrivit någonting på sin blogg eller?
Ja, men det var ju förut. Han har ju ogillat mig sedan dag ett. Jag fattar ingenting, jag känner inte ens honom alltså, ja.
Jag misstänker att de flesta har hört historien om ditt första gig med Peter Wahlbeck. Jag tänkte bjuda in honom hit snart, för att han måste nästan få försvara sig.
Mm.
Om det är någon som har missat det där jävla gigget, kan du bara dra det snabbt?
Ja.
Hur länge har du kört stand-up när det här händer?
Då har jag kört ett halvår, lite drygt.
Okay.
Och det här är då januari 2000. Och jag får öppna Norra Brunns vårpremiär tillsammans med Peter Wahlbeck. Och jag tjatar mig in på Norra Brunn för det första. Alltså jag ringde Peppe på Norra Brunn 100 dagar i sträck. Jag ringde honom varje dag. Så till slut, han bara, är du sjuk i huvudet? Fan, jag kommer anmäla dig. Så ringde jag honom igen nästa dag. Och han la på och hit och dit. Men jag ringde varje dag. Men jag fick ingen tid. Inte alls. Och sen så var det Thomas Oredsson då som jag lyckades lura i.
Hade Peppe sett dig?
Nej.
Nej.
Men jag sa, kan jag bara få 5-10 minuter? Alltså, jag vill bara visa att jag är bra. Han bara, nej, du får inte. Och hit och dit. Och vem fan är du typ? Och sen lurade jag i Thomas Oresson, för han var på Ängeln uppträdde den hösten. Då sa han så här, bara, ah, men får jag, kan jag bara få köra 5-10 minuter innan det? Så här. Han bara, det är klart du får. Han är så skön och så jävla snäll. Alltså.
Mm.
Och då fick jag köra en 5-10 innan honom i slutet på oktober 99. Och då såg Peppe det och då var det okej. Okay. Och då fick jag då öppna med Wahlbeck då, i januari. Då. Och jag kom dit och Peter Wahlbeck var ju en av de absolut största stjärnorna då. Liksom. Och det var så här, man såg upp till honom och man gillade honom. Och jag kom dit och han bara, vem är du? Jag kan inte härma honom. Vem är du? Vad gör du? Vad har du för skämt? Vad ska du säga? Och jag är så helt ny, så jag kör ju hela min show för honom.
Mm.
Ja, får jag höra nu då? Får jag höra? Är du bra? Vem är du? Är du rolig? Nej, det kan du inte vara. Man bara, men kan jag få en chans? Eller något? Så jag försöker köra för honom i köket på Norra Brunn. Och jag har då bara typ 12 minuters material. Alltså knappt, och det är så halv. Nu när jag kollar efter och tänker efter, det är ju inte världens bästa och tajtaste material, men det var det jag hade. Och jag var jättenöjd över den. Och det funkar bra som fan. Och han bara, aj, det där kommer aldrig gå. Aj, ska du köra det? Okej, okay, aj. Och jag försöker bara svettas och bara köra. Du, jag ska bara gå upp före dig och bara köra lite. Jag bara, vadå då? Aj, jag ska bara värma upp dem. Hitta på mig. Och så går han upp. Och så kör han allt mitt material.
Mm.
Han håller på i 20 minuter. Och så säger han så här. Och det han menar är det här. Fattar ni? Alltså punchen är det här. Så han knullar mig så hårt. Och jag står där.
Funkade det för honom då? Eller vad?
Ja, de tycker det var jättekul. Liksom. Ja. Han härmar en invandrare. Och han säger att det här är hans skämt. Och Wahlbeck, han kan ju få en kopp te och bli rolig. Alltså, när han väl är i den zonen. Och jag kommer upp. Jag har ingenting. Och här kommer han! Usch! Och så tog han upp sina händer så här, typ i victory-tecken och knöt dem över huvudet. Och bara, yeah! Ja, jag kommer upp och jag har typ 4-5 minuters material som jag har liksom testat i huvudet någon gång. Det är inte ens klart och det är så dåligt. Men jag lärde mig där, och det var att prata med publiken. För det var det jag var tvungen att göra och så. Men det gick åt helvete det gigget alltså.
Mm.
Jag fattar inte hur man kan vara så elak.
Har du förlåtit honom?
Ja, jag blev ju en av hans absolut närmaste kompisar sen.
Okay.
Jag förlåter ju människor. Men jag fattar inte hur man kunde vara så elak mot en nybörjare så. Det fattar jag fortfarande inte.
Nej.
Men nu är jag och Wahlbeck inte alls vänner.
Nej, vad har hänt?
Nej, han är dum i huvudet. Han kan inte sitta här nu och försvara sig. Men jag tycker när han är bra, då är han topp 3 i världen. Han är genialisk. Men när han är dålig, då är han så fruktansvärt dålig. Alltså. Och han är bara bra 1 av 10 gånger nu. Förut höll han ju mycket högre nivå.
Mm.
Men han gör inte det nu. Och så är han så taskig vid sidan om, tycker jag. Och det gillar inte jag. Han har varit fan oschysst alltså, mot mig. Du vet, han är en sån här comedians comedian. Alltså, vi komiker, alla har en historia om honom. Alla älskar honom. Alla pratar om honom. Är vi typ 10 komiker, så är det alltid någon som pratar om Wahlbeck. Och så garvar vi. Och så kör vi våra stories om honom. Och han är våran komiker. Komikernas komiker.
Mm. Men är han rasist?
Ja, det är han.
Okay.
Han är som Sverigedemokraterna skulle säga. Islamkritisk.
Mm.
Bland annat.
Mm. Ja, jag får bjuda hit honom och så får vi se vad han säger om det.
Ja.
Vilka andra komiker ser du upp till?
Ja, jag ser upp till mina nära komikervänner. Som Måns Möller, Patrik Larsson. Och så gillar jag de andra som inspiratörer också. Det är ju mycket tack vare Bettner som jag satte upp min första soloshow. Då hade han gjort 4 soloshower.
Mm.
Och så tänkte jag, jag måste vara i klass med det för att kunna göra någonting bra. Och jag gjorde allt jag kunde för att nå upp till dem till det, på det sättet liksom. Och jag tror jag har lyckats. Och nu kan jag utan att skämmas och utan att ljuga för mig själv eller för någon. Jag tillhör topp 5 i Sverige just nu. Jag är ruggigt bra just nu faktiskt.
Hur fan blev du så stor? Alltså, för du har ju sålt ut den här. Så.
Ja.
Det är ju, och det är inga små ställen du kör på.
Nej, men jag har ju fått kämpa. Jag har ju kämpat i 12 år.
Mm.
Och sen till slut så small det. Liksom att Jag har ju aldrig varit stor i Stockholm eller Göteborg. Jag har aldrig varit den här kreddiga komikern. Och jag kommer nog aldrig bli det heller. Liksom, jag är ju inte kreddig så som andra. Men jag försöker stå för det jag säger och det jag gör hela tiden. Och kämpat i det tysta. Och hjälpt fram andra har jag försökt göra hela tiden också. För att det tycker jag är viktigt för genren skulle att det utvecklas och breddas och bli bättre. Både spets och bredd måste finnas inom svenska. Men det tog ju 12 år innan jag tog tag i mig själv. Att satsa på mig själv.
Mm.
Och då gäller det att göra det så bra som möjligt och så proffsigt som möjligt. Och det är därför affischen är en av de absolut snyggaste som har gjorts inom svensk standup.
Mm.
Och scenen och allting. Alltså det skulle upp en nivå. Och det gjorde det också. Men det tog ju sin tid. Och det får ta sin tid. Vissa stand-up-komiker har så enormt bråttom att komma fram. Jag förstår den ambitionen. Det är vackert, det är bra. Det är jättebra att ha det. Men det tar tid. Och för mig tog det tid.
Mm.
Och jag är glad för det nu.
Du har ju varit en sväng på radion också.
Mm.
Ingen liten sväng egentligen, utan flera år.
Ja. Jag älskar radio. Och det är det medium man kommer närmast varann, tror jag. Jag gick ju radioproducentlinjen på DI. Okay. På Dramatiska institutet. Det är ju flera hundra som söker och bara 4-5 kommer in. Och där lärde jag mig en sak med radio. Det är det sanna bildmediet. Det är det enda sanna bildmediet. Resten är ju fiktion. Vad du skapar. Som du planterar i hos andra. Alltså som en regissör, en filmregissör. När han eller hon eller hen nu gör en scen och säger Hamlet gick i sin favoritskog. Då är det regissörens favoritskog. Men i radio, om jag säger och Hamlet vandrade i sin favoritskog, då är det varje lyssnares favoritskog. För en arab kan det vara 5 dadelpalmer. För en kurd kan det vara bokskog. För en ryss är det taigan. För en svensk är det blandskog. Alltså det är, så för varje person så blir det hens favoritskog.
Mm.
Och det är det enda sanna bildmedlet, tycker jag.
Mm.
På riktigt.
Ja, det är fint.
Ja, jag gillar det.
Var det på DI som du träffade Bobo och Krull, eller?
Nej, det var på P3. Det var så att jag körde ju morgonpasset och kallade mig för morgonkungen. Siffrorna var ju på väg ner för morgonpasset. Det sjönk ju hela tiden och något var tvunget att hända. Och så sökte jag då jobbet då och fick det. För de tyckte fan vad roligt med en kul och kaxig och en person som kan skriva skämt på riktigt också. I direkt och efter nyheter och så. Så jag körde på där och så fick vi upp siffrorna. Och det blev, jag fick på stora radiogalan så fick jag radiopriset, stora radiopriset för årets nykomling och så vidare. Mm. Och, men jag var ju också samtidigt väldigt hård och bestämd med på vilket sätt jag ville jobba. Och jag har inte lätt att göra med. It's my way or it's Norway. Då får jag åka till Norge alltså. Nej, men alltså det är verkligen så att jag är snäll, men när det väl gäller kvalitet eller när det väl gäller vad man ska säga och utbud så måste det hålla väldigt hög kvalitet. Och då släpper jag inte vad som helst. Ja, men gör så här. Nej, varför det? Alltså ifrågasättande på det. Ingen vill jobba med en sån människa. Så till slut var det så att folk ville inte jobba med mig och ingen ville jobba med Bobo. För Bobo, för att Olle Palme då hade gått vidare till TV:n och Mårten Andersson hade gått vidare för att ja, som vanligt knulla runt och satsa på stand-up. Och så var Bobo kvar på P3 och ingen ville jobba med honom och ingen ville. Och då tänkte chefen, men ska vi, ja, vi testa hur de här två funkar då?
Mm.
Och det var ett stelt första möte alltså mellan mig och Bobo. Man typ spade ju så här, han är från Haninge och jag är från Rinkeby och bägge kolla och. Och sen så pratar vi och... Men jag tror att det som förenade oss, det var vår ärlighet. Det var ingen bullshit, det var så här, vi fan. Om man inte tycker om något, då säger man det. Ja, kom vi in lite närmare varandra, för bägge är AIK-are. Och så pratar vi om våra papper och våra pappor. Och så kom vi närmare varandra lite. Och jag är så där som person, att när jag träffar någon som jag gillar och så där, då kramar jag om honom liksom. Och han blev ju helt galen. Vad fan gör du? Vad håller du på med? Du dum eller? Jag bara, vad är det med dig? Vi kramas, kom nu, ta det lugnt. Han bara, vad är det? Jag bara, ta det lugnt, var inte rädd för känslor. Ta det lugnt, så. Han bara, så jag, bara jag är typ den enda han kramar om. Så ja.
Mm.
Han är gullig.
Men,
väldigt duktig.
Ja.
Fruktansvärt duktig. Och så hade vi 2-3 väldigt framgångsrika år tillsammans på radion.
Varför slutade ni?
Sen gjorde vi ju veteran-tv på UR och SVT. Så vi gick ju vidare till tv, jag och han.
Okay.
Och jag ville ju få ut honom i tv också. För jag tycker han är fantastisk i tv. Han försöker alltid vara bakom och inte synas och så. Han är ju fantastisk formattänkare. Så i början ville han inte vara med framför kameran, men vi tvingade honom. Och då var han ju fantastisk. Så det var det. Så gick vi till tv och sen så blev jag draftad till Voice, reklamkanalen då, från P3. Och jag fick fantastiskt hög månadslön. Det var helt sjukt med pengar. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar. Vad i hela mitt liv. Jag fick 100 papp. Men det höll bara i 8 månader ungefär. För att det gick inte. Det var emot mig. Alltså de tog ju mig, och jag sa det från första början att det här, det ska vara content. Så innehåll. Det är det ansvar jag har för. Sen, jag har inget emot reklam. Verkligen inte. Reklam är en av de hörnstenar som får det här samhället att gå runt och sådär. Det är viktigt. Men jag vill inte göra reklam. Jag vill inte säga köp det här och gör det här. Alltså jag vill inte.
Nej.
Då kan jag tjäna enorma pengar på det själv. Alltså jag kan bli en av de bästa reklamarna om jag skulle gått in på det. Men jag vill inte. Jag vill inte göra reklam. Men de försökte hela tiden att få mig att göra reklam på Voice. Ja, men låta ut det här och gör det här och säg det här. Och jag bara nej. Då får ni själva komma och ta fram. Ja, men du tjänar ju så bra. Du vet ju själv att det var ju... Jag bara, ja, men det var inte så jag fick jobbet. Och till slut höll det inte, för att det var någon... Coke Zero hade kommit. Och då skulle man låta ut 100 burkar. Alltså till samtal 12 eller 9 eller vad det är. Och så var det någon som vann. Jag bara, okej då. Ja, du vinner 100 burkar Coke Zero. Men kom ihåg om man får cancer av det, sa jag. Och då hade det plöjt in typ 7,8 miljoner eller 8,7, jag kommer inte ihåg, men det var så här, hur mycket pengar, och jag säger så där. Och Håkan Molan som var min chef då, jättetrevlig alltså, men just i såna lägen så vart han ju så förbannad, med all rätt självklart, men jag tål inte att man säger en sak till mig så här är ditt jobb, och sen så bryter man det, så att då bröt jag också det liksom. Ja, och så var det med Telia, och då sa jag ja, Tele 2 för Telia suger, och jag höll på så där hela tiden. Men droppen som fick bägaren rinna över, det var vi skulle ha Darin. Och vi försöker ju alltid hitta bästa artisterna.
Han är också kurd.
Och jag har ju träffat honom under åren så här, på olika galer och så här, vi vet bägge vilka vi är, och jag har skämtat om honom och så. Och ska vi ha honom som gäst, och då var han som störst. Så ringer de från bolaget, deras skivbolag då. Klockan 15:30 dagen innan han ska komma, och du vet, det går inte att få tag på en sån stor gäst på så kort varsel till nästa dag, och det är 7:30 slotten, det är den som alla lyssnar på. Och då säger de så här, ah, där är ni ledsen för att ni inte spelar hans musik. Vi bara, men vad fan, vad snackar du om liksom? Vem är det och håller på med? Vi har inte spelat hans musik på över ett år liksom. Jag vet ju, jag har jobbat här nu i snart 8 månader. Vi har inte spelat hans musik någon gång. Du kan inte säga det till mig. Han skulle vara gäst. Och du vet, och tjejerna hade ringt. Och bara, när jag kommer där, det var hans fans. Och så. Och de, nej, där är ni ledsen. Och jag bara, du ljuger. Där är ni inte ledsen. Han sa att han skulle vara jätteglad att komma hit. Så varför säger du så? Så prata med mina chefer istället för att säga det till mig. Att, du vet, du kan inte använda det mot mig. Så här, det är ju en gäst. Och så. Och det här var Sony BMG och hans management. Så vad händer nästa dag? Och då kommer inte Darin, och det är tjejer i repan och det är så här kaos. Och då säger jag i direktsändning, ja, Darin skulle ju varit här nu, men på grund av att han har ett jävla dåligt skivbolag, Sony BMG, som är idioter och inkompetenta och lurar stackars Darin, så kommer inte Darin, för de ringer hit och säger att han, bam, och så höll jag på. Jag berättade exakt så som det var. Och jag ser Håkan Molan komma in, vet, han är så arg och bara, du kan inte säga, du ska in på mitt kontor sen ska vi prata så. Ja. Och så var det krismöte, och de hade krismöte med Sony BMG, och bara, vi får ju alla våra artister därifrån och hit och dit så där. Så sitter jag där och pratar med Håkan och säger så, ja, men vad är det då, så han bara, ja, men du får inte, du måste be om ursäkt imorgon. Du får beklaga och så be om ursäkt då, att det här ska inte upprepas. Och jag bara, jag kan inte be om ursäkt. Håkan, de är ju idioter. Han bara, ja, jag och du vet det. Ja, men då så, vad är det? Nej, men du måste, det här går inte, vi måste. Så dagen efter så säger jag då, vid 7:30 samma tid, så här, bara, det där som hände igår med Darin, jag ska be om ursäkt. Så nu BMG är inga inkompetenta, och de lurar inte Darin. Men de är idioter. Så är de. Och det sa jag till Håkan Morland. Och han sa, ja, du vet det. Ja, och sen så... Så var det bara...
Och så fick du sparken?
Nej, okay. Jag kunde inte sparka mig. Det var inte det, utan... Jag hade möte och så gick jag upp till Staffan Rosell som var högsta chefen då för SBS Radio. Mm. Och så sitter Håkan och jag och så kollar vi på varandra. Och Staffan är en fantastisk människa. Så han kollar och vi garvar. För vi vet bägge. Han vet, man kör inte med mig och jag kör inte med honom heller. Utan bara... Och så sa han så här, hur tycker du det går? Nej, det går inte. Vad säger du? Ska vi bara... Ja, vi avslutar vårt samarbete. Mm. Så var det. Och när jag gick ner därifrån, då lättade så mycket tryck från mina axlar. Jag kände mig så glad de här två trapporna ner från Staffan Rosells rum.
Mm.
För jag stod på mig. Och oavsett om pengarna liksom. Men nu gör Jakob det jobbet. Jakob Ökvist, min kompis.
Mm, just det.
Och gör jättebra jobb. Mm. Fantastiskt bra. Men du vet, det är rätt man på rätt plats och sådär.
Mm. Det går jättebra för dem.
Ja.
Mm.
Men för mig funkar det inte i alla fall.
Men du, jag vill bara fråga hur det kommer sig att du är... Varför går det så bra i Frankrike?
Jag vet inte. Folk... Jag är ju ingen där. Förstår du? Jag har ingen historia där. Jag är ju... Och det var faktiskt i Frankrike som jag för första gången i mitt liv fattade att jag var bra. Och det var i maj förra året.
Mm.
2011 då. Och vi spelade in den här filmen där jag en av huvudrollerna i Comme je sois. Och där skulle de då, vi skulle prata och berätta vad jag gör. Och då sa jag att jag är stand-up-komiker. Och du vet, jag är nobody. Ingen vet vem jag är sådär. Så jag tänker, då kör jag en femma tia på franska, lite stand-up för dem och så. Och det är så här filmteamet, de är 50-55 pers. Och så gör jag en sån här liten happening för dem och sådär. Och de skrattar. Och de skrattar läppen av sig. Alltså, det var, och så bara... Och där och då så kände jag, men shit alltså, jag är på riktigt bra på det jag gör. Innan har jag alltid haft bra självförtroende, men väldigt dålig självkänsla. Jag har alltid tänkt så här, men det är för att de har hört mig på radio eller sett mig på TV. Det är därför jag blir bjuden hit, eller man är inkvoterad, eller man är inte riktigt bra. Jag har aldrig känt mig så här riktigt, du vet, och jag har alltid gjort saker i grupp, för jag tycker det är roligare ju fler det. Jag har aldrig själv kunnat våga stå där framme själv. Jag har blivit erbjuden fantastiska jobb som jag tackar nej till, för jag har inte vågat. Men ja, det är på grund av självkänslan liksom, att man inte tyckte att man dög ändå, att man var bra.
Mm.
Men där och då fattade jag, fan, jag är bra på mitt hantverk. Ingen kan ta ifrån mig det. Jag kan få folk att skratta på fem språk. Hur många kan det? Då är jag fan bra på det jag gör, på det här hantverket.
Och du är jävligt bra på franska också då?
Ja, ja, och det var ju, och nej, men då tänkte jag så här, men vänta, om jag kan få folk att skratta på ett språk som jag inte riktigt fullt ut behärskar, så som jag gör ändå med kurdiskan och ja, lite på svenska också, så är det så att fan, då kan jag det här. Och då var det som om hela mitt inre fylldes av en glöd som bara, och den är på nu hela tiden. Jag har en inre glöd som bara glöder i mig. Och jag är så varm i hjärtat sedan dess. Och jag blev mycket lugnare på scen. Och jag blommade ut. Och jag kör på. Och jag vet, jag är mycket tryggare i mig själv. Att jag vet att publiken kommer få skratta. Och de kommer få tänka efter. Och de kommer ha jävla bra stund med mig. Och det blev en vändning där faktiskt. Ja. Tack vare det. Det är jag så tacksam för. Så att jag är helt...
Ja. Hur mycket tjänar du nu?
Jag känner ganska bra faktiskt. Men om man slår ut det på 12 år så är det nog inte så. Då är det väl som en vanlig svennebanan.
Ja.
Men jag har ju senaste 2-3 åren tjänat väldigt bra.
Mm.
Och jag hoppas jag kan fortsätta med det.
Mm.
När man tjänar bra har jag märkt att då kostar man mycket mer också. I drift har jag märkt.
Vad gör du med pengar på?
Jag älskar bilar till exempel. Jag har köpt en jättefin bil. Min drömbil har jag köpt.
Hur står den här ute nu?
Ja.
Vad är det för något då?
Det är en Lexus.
Okay.
En sån här hybrid.
Mm. 450.
Ja. Och jag sparar jättemycket för att kunna få köpa loss den.
Mm.
Och det är så. Det är sånt jag lägger pengarna på. Och sen så, jag var ju gift och så köpte jag ett hus ju. Och belånade den och hit och dit och verkligen. Så att jag har ju skulder upp över öronen.
Okej.
Okay. Ja.
Jag undrar också, vill du rekommendera något i livet?
Ta vara på dig själv. På riktigt. Du är okej. Du är bra som människa. Om du känner efter så är du bra. Håll inte på att härma andra eller försök vara någon annan. Var glad över dina framgångar. Men var också glad över andras. Mm. För det är då du kan verkligen bli glad över dina egna sen också. Och så kramas lite.
Ja.
Det är bra med kramas.
Alltså jag förstår att din egen föreställning var ett mål. Liksom. Mm. Vad har du för nya mål?
Mitt främsta mål, nu låter det ju jättepretentiöst och klischéartat och så, men det är faktiskt att få ut att det, att en av de största orättvisorna i vår värld just nu är att 40 miljoner kurder inte ens får ha sina vanliga mänskliga fri- och rättigheter. Vi får inte ens prata vårt eget språk i vårt eget land. Det är katastrof alltså. Tänk att jag ska behöva åka tusentals mil och fly till detta vackra land Sverige. Och här får jag prata kurdiska i fred och frihet. Världen borde inte se ut så där. Mm. Det borde det inte. Det är inte värdigt oss människor.
Vad kan man göra om man tycker att Kurdistans sak är vår, så att säga?
Ja, man kan faktiskt göra väldigt mycket. Till exempel, åk inte till Turkiet och semestra. Alltså ett aktivt val. För att du spenderar pengar där och de pengarna går till ytterligare att förtrycka kurder. Och det var inte så många svenskar som åkte till Sydafrika när det var apartheid där. Och det är det. Alltså, säga vad man vill. Ja, alltså, jag har inget emot turken. Vanliga turkar. Jag har kompisar som är turkar. Men jag är emot regimen och staten. Det är väldigt stor skillnad.
Mm.
Men för att sätta tryck på Turkiet så kan du som svensk, som människa, som medborgare, oavsett varifrån du kommer, faktiskt göra ett aktivt val. Man åker inte dit och semestrar till en diktatur som förtrycker folk. 20 miljoner som inte ens får prata sitt eget språk och leva i fred och frihet. Det är inte okej. Oavsett vad du säger, även om det är billigt, även om det är vackert. Det är inte okej, tycker jag. Sen gör du som du vill i alla fall.
Mm. Bra. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här?
Jag tycker faktiskt att du skulle intervjua Måns Möller. Och det är inte för att det är en av mina närmaste kompisar, men det är för att det är en av de mest underskattade komikerna i vårt land. Han är fantastiskt allmänbildad, kunnig, och så är han rolig privat också. Och så har han stort hjärta. Vet du vad han gjorde inför min premiär på Cirkus?
Berätta.
Han köpte 100 biljetter. Han la ner så mycket pengar. 100 biljetter köpte han. Och så gav han det till kollegor och vänner och företag som present och julklapp och så. Det är vackert.
Mm, det är vad vi kallar fet stil.
Ja, grym. Han är en jättebra människa. Och väldigt, väldigt rolig. Och jag ser fram emot hans premiär nu.
6 mars?
Ja, 6 mars 2013.
Mm.
Då kommer jag dit. Och då har jag med mig 100 också.
Härligt.
Ja.
Tack för att du kom hit.
Tack för att du fick komma.
Özz-Nujen är en av dem som får svensk stand-up att snurra. Han är engagerad i andras stand-up. Han var inblandad i Stockholm Comedy Festival som precis ägde rum. Se honom som sagt i vår om ni får chansen. Han är jävligt kul. Följ honom på Twitter också. OZZNUJEN heter han där. Och jag heter @triumf som vanligt. Hörrni, nyheter om man vill bli intervjuad i Värvet. Det är nämligen så här, Musikhjälpen går av stapeln vilken sekund som helst. Och där kommer Värvet att så att säga auktionera ut en intervju. Jag vet inte exakt hur det kommer gå till, men jag vet i alla fall att den kommer att sändas så att säga på samma sätt som jag lägger ut andra intervjuer här i ett slags Värvet special, ungefär som jag gjorde med Mark Maron för ungefär 20 veckor sedan. 30 veckor sedan är det. Ja, skitsamma. Så lyssna nu på tisdag klockan 1 ungefär, tisdag den 11 december. Så blir jag intervjuad på något sätt i P3 och så tar vi det därifrån helt enkelt. Jag vet inte exakt hur det kommer funka, men kolla in värvet.se eller sverigesradio.se antar jag för mer information. Det blir superkul. Nu ska jag inte prata så mycket mer utan lämna er därhen. Nästa vecka vet jag faktiskt inte vem som kommer. Jag hoppas att jag får ihop en gäst, annars blir jag ledsen. Vi hörs. Kram och hej.
Thank you. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.